Temat för gudstjänsten idag är som sagt att leva tillsammans. Och att leva tillsammans är ju något vi är skapade för. Vi blir till i en gemenskap genom en familj. Vi växer upp, vi får vänner och kanske bildar en egen familj. Vi är skapade för att leva tillsammans på olika sätt. Men synden gör det svårt för oss i alla våra relationer, i vänskaper, i våra egna familjer. Så är det så lätt att vi dömer och bedömer varandra, vi kritiserar, vi brusar upp. Nu är det ju inte så att all friktion människor emellan nödvändigtvis är synd. Vi är olika som människor och kommer inte alltid överens, men synden tar olikheterna i oss, och ibland faktiskt också likheterna i oss, och gör dem till vapen att använda mot andra. För att trycka ner, för att skaffa oss fördelar. Det är svårt att leva tillsammans. Det hör till syndens väsen att skapa splittring i det som är gjort för att hålla ihop. Den skiljer oss från Gud och den sårar och söndrar våra relationer. Men de goda nyheterna är att synden inte behöver skilja oss från Gud eller från varandra. Gud är gemenskap, Gud är kärlek, och han inbjuder oss att leva i gemenskap med honom. Och genom den försoning och den förlåtelse som finns i Gud kan vi också få kraft att älska varandra, att jobba på våra egna svagheter och brister och vinna mer frid i våra relationer. Tack vare det Jesus gjorde för oss på korset kan vi få försoning. Nu i början av vår gudstjänst så får vi lov att inför Gud bekänna det i våra liv som har blivit fel. På de sätt som vi har varit delaktiga i synden. På de sätt vi får bekänna de sätt som vi har sårat andra på. Kan hända kommer vi att tänka på någon särskild person som vi inte bara ska nämna inför Gud, utan faktiskt också konkret behöver höra av oss till, be om förlåtelse för, eller säga, skulle inte vi ta och prata ut? Men här och nu så får vi utan rädsla vända oss till Gud, och vad det än är som vi bär på, vad vi än behöver lätta vårt hjärta för, så möter Gud oss med förlåtelse, med nåd och barmhärtighet. Så att vi får lov att vara fria. Leva med ett rent samvete. Låt oss ta vara på den möjligheten och be och bekänna inför Gud. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Förbarma dig över oss. över oss.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Låt oss stå upp och tillsammans sjunga lovsalmen Hela världen prisa Herren, nummer 228 i sångböckerna.
Jag heter Sofia och är barn- och ungdomsledare här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn att börja komma fram här till skattkistan som vi brukar öppna innan vi går till söndagsskolan. I Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola i två grupper. Jag ska vara i 3-6-årsgruppen. Och vi går ner till höger in på gränden och börjar med att tvätta våra händer när vi kommer ner. Och Rickard ska vara ledare för 7-10-årsgruppen och ni går till vänster. Men det är någon som har glömt att stänga av telefonen. Har ni inte kollat så de är på tyst? Va? Ringer ni i kistan? Nej. Ni får nog öppna och kolla. Det var ju min telefon. Oj, det är nog något viktigt. Hallå? Är det sant? Okej, vet ni vem det är? Det är Gud. Han säger att vi kan prata med honom när som helst. Till och med mitt i söndagsskolan. Jag undrar vad söndagsskolan ska handla om idag. 7-10-årsgruppen då. Jag kanske ska sätta på tyst här. Han får faktiskt vänta lite nu. 7-10-årsgruppen, ni går till vänster när ni kommer ner för trappan och tvättar händerna där. Och så går ni in i vardagsrummet. Ni som har varit där förut visar och Rickard med också. Och innan vi går ner så ska vi sjunga våran månadens sång. Det är på riktigt. Och sen efter det så går vi ner. Okej. Okay.
Vi som stannar kvar här uppe, vi ber tillsammans. Ja, Jesus, tack för att du finns på riktigt och tack för att du är barnens vän. Välsigna söndagsskolan idag. Var med ledare och alla barn och låt dem få känna dig mer och mer. Så ber vi, tre enige Gud, du som är all gemenskapskälla. Vi ber till dig för dem som står oss nära. Väck oss till ansvar och omsorg så att vi blir tecken för ditt rike. Din är äran i evighet. Amen. Dagens gammaltestamentliga text kommer ifrån Ruts bok, kapitel 2, verserna 8-12. Då sa Boas till Rut: lyssna på mig, min dotter. Gå inte och plocka ax på någon annan åker och gå inte härifrån, utan håll dig till mina tjänstekvinnor här. Se var skördemännen arbetar på åken och följ efter dem. Jag har förbjudit männen att röra dig. Om du blir törstig så gå till krukorna och drick av det som männen öser upp. Då föll hon ner på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sa till honom: varför ser du på mig med välvilja och tar dig an mig fast jag är en främling? Boas svarade henne: man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död, hur du har lämnat din far och din mor och ditt hemland och följt med till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort. Må du få full lön från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Dagens episteltext kommer från Apostlagärningarna 9, verserna 36-43. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorcas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tunikor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot kroppen och sa: Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon. Och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen, hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nummer 231, Så ljuvligt, o Jesus.
Thank you. Dagens evangelietext är hämtad från Markus evangeliets tredje kapitel, verserna 31-35. Vi står upp när vi hör dem. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sade: se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Han svarade: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: här är min bror och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Jag tackar Jesus för att vi får möta dig i ordet. Tack Gud för att du vill tala till oss idag som du gjorde då. Och jag ber att du ska öppna våra öron så att vi hör det du har att säga till oss. Amen. När du läser evangeliet, precis som vi gjorde nu, vad är det då du tänker att du har läst? Är det en skildring historiska berättelser? Om man tittar bland bibelforskare så säger alla seriösa bibelforskare att Jesus är en historisk person som har levt och att evangelierna är källor som vi kan använda för att hitta den historiske Jesus. Eller kanske tänker du att det är undervisning om hur man lever ett gott liv. Även människor som inte är kristna har ju hört mycket av Jesus undervisning som ändå trängt in i kulturen. Man ska älska sin granne och vända andra kinden till. Fördelarna med att se på det här sättet på evangelium är att då kan man välja att vraka lite mer bland dem. Om man inte gillar det som man hittar där, då kan man tänka att det är ett senare tillägg av kyrkan för att anpassa det Jesus sa till det man ville få sagt just då. Eller så tänker man kanske att Jesus har blivit felciterad, för det här verkar inte vara något som Jesus skulle ha sagt. Jag är övertygad om att när vi läser evangeliet så läser vi inte bara historiska skildringar och inte bara undervisning. Jag är övertygad om att vi får ett personligt möte med Jesus och att det som står där, det är det han sa för 2000 år sedan han levde, men att han lever också idag och vill säga samma sak till oss. Men problemet, eller utmaningen om jag får säga så, med det här synsättet, det är att vi måste ta Jesus på orden då. När vi möter Jesus så möter vi inte Jesus som vi skulle vilja att han var. Han passar inte in i våra förväntningar, utan vi möter Jesus som han faktiskt är. Och anledningen till att jag säger det här, det är för att när jag läser den här texten så är min första tanke att Jesus är obehagligt provocerande. Det är någonting i den här texten som får mig att rygga tillbaka. Själva kärnan i den här texten är att Jesus drar en linje, en skarp linje mellan de som tillhör Guds familj och de som inte gör det. Och det här, att dra en gräns mellan de som är inne och de som är utanför, det är provocerande. Och i vår tid så är det anstötligt. Men sån är Jesus när vi möter honom i den här texten. Så låt oss höra vad han har att säga till oss. Och då ska vi fokusera på tre saker. Den skarpa gränsen, den låga tröskeln och den djupa tillhörigheten. För det första så drar Jesus en skarp gräns. Och vad är det som är provocerande med det här? Jag kommer att tänka på en radiointervju jag hörde med en kvinna som hade flyttat från Ryssland till Sverige. Och hon förstod sig inte på den svenska byråkratin. Hon tyckte den var opersonlig. Hon visste inte hur hon skulle hantera den. Det var en tjänsteman som satt och gjorde ett beslut. Och så var det det. Hon kunde inte lita på den svenska byråkratin, kände hon. Det var bättre i Ryssland, för där kunde man ringa till tjänstemannen, förhandla och prata med honom. Och gick inte det så kunde man i alla fall muta honom. Det, Det var en byråkrati man kunde lita på. Kanske är det något av det. Vi vill ha förhandlingsutrymme. Vi vill kunna vända och vrida. Och kanske i värsta fall muta också. Men Jesus är absolut i sina påståenden här. Men precis som det är provocerande för oss, så var det provocerande för dem som hörde det första gången. När vi läser den här texten så har människor redan börjat dela upp sig i två grupperingar runt Jesus. De som följer honom och de som vänder sig mot honom. Stora skaror hade börjat följa honom, lyssna till hans undervisning och för att få se och ta del av de under han utförde. Men han hade också hamnat i konflikt med många. Fariseerna, de hade redan börjat planera att döda honom. Han har varit anklagad för att vara besatt av en ond ande och vara allierad med Satan. Några verser tidigare i det här kapitlet så kan vi läsa om hans anhöriga. De är oroade för honom och det står att när hans anhöriga fick höra om det här gick de ut för att ta hand om honom. För man sade att han var från sina sinnen. Det grekiska ordet här för att ta hand om liknar mer att ta beslag på eller ta i förvar. Det verkar som att hans anhöriga är här för att sätta Jesus i psykiatrisk fångsvård. När vi läser den här texten så tycker jag det är oklart om de här anhöriga syftar på Maria och hans syskon. Men oavsett så är bilden tydlig. Jesus står i mitten av en tornado av konflikt där det är de här två sidorna, de som följer honom och de som ifrågasätter honom. Och i den här texten så är Jesus mitt i en debatt med skriftlärda från Jerusalem. Och det är nu hans familj kommer och avbryter den här debatten. Det står att hans familj har kommit och de letar efter honom. Men istället för att gå ut och faktiskt prata med sin familj så säger Jesus: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: här är min bror och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Vad är det egentligen Jesus säger här? Jo, han säger att när det gäller att tillhöra Guds familj så har familjeband ingen betydelse. Familjen var och är oerhört viktig i judisk tradition. Så det här var säkert väldigt provocerande för dem som hörde det. Och man kan ju undra vad hans familj tänkte. Och läser vi närmare så ser vi ju att det inte bara familjebanden som Jesus säger är oviktiga. Jesus sätter bara upp ett kriterium för att vara del av Guds familj. Det kriteriumet är att göra Guds vilja. Vi människor, vi är vana vid att dela upp varandra i grupper. Vi kan kategorisera efter vilket land eller vilken stad vi kommer från. Vi kan kategorisera efter utbildning och vilket slags jobb man har. Och vi kristna är också bra på att kategorisera folk efter vilken kyrka man går i eller efter vilka åsikter man har. Men hur bedömer man om någon är kristen? Hur bedömer man om man själv är kristen? Är det att du går i kyrkan som gör att du är kristen? Att du läser Bibeln? Eller att du ber till Gud? Visst, det här är saker som kristna gör. Men de här sakerna gör oss inte till kristna. Att gå till gudstjänst till exempel, det är inte det som gör dig till kristen. Men det är en sån sak som kristna gör. Det är inte de yttre tecknen som är viktiga. Det här går emot hur vi är vana vid att tänka om någon tillhör en grupp eller inte. Det går emot hur vi själva bedömer om vi är med i en grupp eller inte. Vi vill gå efter det yttre. Vi vill gå efter vad vi gör, hur vi beter oss, hur vi klär oss, vad vi säger. Men så bedömer inte Jesus. Men bara för att Jesus inte dömer till det yttre så betyder inte det att han inte dömer. För det som är provocerande i texten är ju gränsen som är så skarp. Det finns inget förhandlingsutrymme här. Jesus är inte en rysk byråkrat som man kan förhandla med och muta. Bara den som gör Guds vilja är på rätt sida gränsen. Det kan ju låta väldigt exkluderande, men det är det inte. Jesus vill inkludera alla i sin familj, vilket för oss till en andra. Vi frågar oss själva, vad innebär det att göra Guds vilja? Jesus säger inte uttryckligt i texten, men vi förstår att han var omgiven av de människor som gjorde Guds vilja. För han tittar ju runt bland de som sitter och lyssnar på honom och säger, det här är min familj. Och vilka var de här människorna? Jesus måste ju syfta på de lärjungarna som följde med honom och lyssnade på hans undervisning. Är det Guds vilja att vi ska följa Jesus? Ja, men vi kan gräva lite djupare i det om vi söker i andra delar av Bibeln. Först ska vi göra ett nedslag i Johannes evangeliet, 5:e kapitlet, där Jesus säger, jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Var och en som tror på Jesus ska ha evigt liv. Det andra nedslaget är från Efesierbrevet, 1:e kapitlet, där Paulus skriver om Gud. Han har utvalt oss i honom för världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Gud har förutbestämt dig till att vara hans barn. Det är hans goda vilja. Det här är två väldigt viktiga nedslag för att förstå evangelietexten. Men du kanske tänker att det står ju om Guds vilja och vad Gud ska göra. Det står fortfarande ingenting om vad jag ska göra. Så vad är det du ska göra? Guds vilja är att du ska bli räddad. Och att göra Guds vilja, det är då att låta sig bli räddad av honom. För räddning, det är ingenting som man kan göra själv. När man är i en hopplös situation som man inte kan ta sig ur, det är då man per definition behöver räddas, när man inte kan göra något själv. Och när man blir räddad, då är det någon annan som gör det. Man får finna sig i att vara den som blir utsatt för räddningen. Att följa Jesus, att vända sig om till honom, det är att inte sätta något hopp alls till dig själv, utan sätta allt ditt hopp till honom. Lita på honom att han kommer rädda dig och låta dig räddas av honom. Gud bjuder in alla till sin familj, och den här tröskeln för att vara med, den är så låg att det är svårt att hitta ord för att beskriva det. Jesus har gjort allt för att du inte ska behöva göra någonting. Det är det här det innebär att tro. När det gäller din tro så är det inte viktigt hur stark den är, eller hur insatt du är, hur påläst du är i Bibeln, hur mycket teologi du kan. På det sättet så är det här vår tro ett vanskligt begrepp att använda, för det sätter fokus på oss själva. Att vi måste tro rätt, att vi måste tro på ett visst sätt och kanske med en viss styrka. Men att vackla i tro och att tvivla, det är djupt mänskligt, något som alla gör. Därför är det viktigt att poängtera att det viktiga inte är hur din tro är, utan vem du tror på. När Jesus säger att vi ska tro på honom så lägger han fokus på sig själv. Fokuset för vår tro ska vara Jesus och inget annat. Det är honom vi ska förlita oss på för vår räddning, inget annat. Så Gud vill att du ska bli räddad och vara en del av hans familj. Men räddad från vad? I Johannes evangeliet sa Jesus att var och en som tror på honom ska ha evigt liv och uppstå på den yttersta dagen. Är det döden som Jesus räddar oss från? Ja, det är det. Men det är inte bara att vår kropp ska dö. Det som hotar är den eviga döden och ett evigt straff. I Efesierbrevet stod det att Gud har utvalt oss till att vara fläckfri inför honom. Och där ligger människans grundproblem. Att människan är nedfläckad, helt och hållet smutsig av sin synd. Utan Jesus kan vi inte stå fläckfria inför Gud. Synden, det är det som skiljer människan från Gud. Inför en rättvis Gud så är varje ond tanke och handling skäl nog att dömas. Gud ser inte mellan fingrarna med synd. Synden är det som sliter sönder liv, familjer, samhällen och vår jord. Synd är när vi skadar vår relation med Gud och andra människor genom det vi gör och tänker. Det är lögner, hat, illvilja, åtrå och begär. Den som kommer inför Gud med de synderna kvar döms till helvetet. Synden är den situation som vi är fast i, som vi inte kan ta oss ur själva. Och den situationen är livsfarlig. Den enda räddningen, det enda sättet att en dag stå fläckfri inför Gud är att låta sig bli räddad av Jesus in i Guds familj. Gränsen för att tillhöra Guds familj är obehagligt skarp, men tröskeln för att bli en del av Guds familj är ofattbart låg. Vad innebär det att tillhöra Guds familj? Att ha Jesus till bror och vara Guds barn? För dig som är del av Guds familj så har döden blivit maktlös. Dödens makt var synden, men dina synder har blivit utplånade och borttvättade. Som Jesus säger ska du få evigt liv. Du behöver aldrig vara rädd för något straff från Gud. Jesus tog ditt straff på sig när han dog på korset. När Jesus beskriver sin relation till sina lärjungar och till oss så använder han de starkaste band man kan tänka sig. Jesus vill inte vara en avlägsen figur i ditt liv som du kan hålla på armlängds avstånd och som du kommer att besöka på söndagar och kanske någon gång i veckan. Han vill vara en del av ditt liv. Han vill dra dig nära sig. Och även om det inte är de sakerna som avgör om du är rädd eller inte, så hoppas jag att du vill umgås nära med Jesus. För Jesus vill bjuda in dig. Om du som lyssnar på det här nu ännu inte har bestämt om du vill följa Jesus, så hoppas jag att du ska göra det. Att du ska tacka ja till den inbjudan. För det är bara Jesus som kan göra dig fri från synden. Och om du redan låtit dig räddas av Jesus, så bjuder han in till närmare gemenskap. Han vill dra dig nära och vara din bror. Och han har faktiskt dött för att kunna vara din bror. Tänk vad tråkigt det är då att hålla Jesus på avstånd när han bjuder in till så rik gemenskap med honom. Låt oss be. Tack Jesus för att du har dött för våra synder. Att det inte finns något som skiljer oss från dig, från Gud. Tack för att du vill bjuda in oss i din familj. Att du vill ha oss där. Jag ber att vi ska Ta emot den räddning, den hand du sträcker ut till oss. Och att vi allt mer ska komma närmare dig. I Jesu namn. Amen. Som ett svar på det vi hört i predikan får vi nu gemensamt bekänna vår heliga och frälsande kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Vi kommer nu gemensamt få sjunga lovsång till vår pappa Gud. Och under tiden som vi gör det så kommer vi ta upp en kollekt. Och den går till verksamheten här i Rosenkyrkan.
Kärlek jag nu bor.
Jesus, vi tillber och lovar och prisar dig, du som blev vår bror. Tack för att du kallar oss in i gemenskap med dig och låter oss tillhöra din familj. Vi ber för din kyrka i hela världen och vi ber att evangeliet ska nå ut till nya platser, nya folk, nya grupper och nya individer. Låt fler få bli bröder och systrar och barn hos dig, Gud. Och hjälp oss att vara en gemenskap som bjuder in människor till ett möte med dig. Använd oss som du vill. Sänd oss dit du vill. Utrusta oss för det du vill göra genom oss. Välsigna den mission som vi är en del av här i Stockholm, i Sverige och i Afrika, Sydamerika, Främre Asien. Välsigna ELMs utsända missionärer och alla som är engagerade i ditt rikes arbete, Herre. Hur den ser ut. Herre, kom till din värld och förbarma dig över alla människor som lever i ensamhet. Herre, du ser hur ofta de platser som skulle ge oss trygghet, gemenskap, värme och kärlek sviker. Du ser alla barn som inte växer upp i trygga familjer. Du ser alla som har det kämpigt i sina äktenskap eller relationer eller som längtar efter att träffa någon men inte har gjort det. Du ser dem som lever i sorg över att den man delat livet med gått bort. Förbarma dig, Herre. Låt din vänskap och låt din kärlek bära oss när vi känner oss ensamma, missförstådda, dömda av människor eller som att ingen ser oss eller bryr oss. Och låt din kärlek förvandla oss så att vi blir de som har inte bara ett behov och en längtan efter kärlek som vi alla har, utan som också har ett överflöd av din kärlek att ge vidare. Öppna våra ögon för människor omkring oss som behöver ett mål mat, som behöver få sjunka ner i vår soffa, som behöver en blick eller en kram eller ett vänligt ord eller vad det än må vara. Så att vi får lov att bjuda in människor i vänskap och relation och gemenskap med oss. Kanske med vår församling, framförallt med dig. Herre, vi ber för vår egen gemenskap här i Roseniuskyrkan och vi ber att du ska bevara och beskydda alla våra relationer. Ge sammanhållning och frid till våra familjer. Hjälp oss att bevara och vårda våra äktenskap, de av oss som är gifta. Hjälp dem som inte lever i äktenskap att respektera och värna äktenskapets gränser. Hjälp människor att på rätt sätt söka äktenskapet eller att hitta sin kallelse i att leva som singel eller i vilken livssituation du nu än har satt oss. Hjälp oss att vara trofasta vänner. Hjälp oss att inkludera de som är annorlunda än oss. Låt vår gemenskap få vara en sån som går över de gränser där andra gemenskaper stannar. Därför att din kärlek driver oss till det. Herre, var med oss i veckan som kommer. Ge oss kraft till de uppgifter som du sänder oss ut i. Herre, den här världen behöver mer av dig och den här världen behöver att ditt folk lever i nära gemenskap med dig och vittnar om dig. Så hjälp oss att göra det. Hör oss, Herre, när vi ber. Också nu när vi ber den bön som du själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herren vare tack och lov.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn.
Amen, amen, amen.
Varsågoda och sitt, så ska jag berätta något om vad som händer i kyrkan under den närmaste veckan. I Roseniuskyrkan jobbar vi så här under veckorna att varannan vecka så kan man träffas i de mindre hemgrupperna. Och varannan vecka i regel händer det någonting här inne i kyrkan. Nu i veckan som kommer så är det hemgruppsvecka. Om du är med i Roseniuskyrkan eller kommit hit och är nyfiken på hemgrupper så kan du prata med mig eller med Erik och Sofia, våra hemgruppsansvariga, Erik och Sofia Irestål. Är du ny finns det en risk såklart att du inte vet vilka de är, men det går alltid att lösa så att du får träffa dem och så hjälper vi dig att hitta till en hemgrupp. Det finns ett antal utspridda över stan. På torsdag klockan 10:15 är det småbarnssång på gränden, vår församlingslokal. Så du som är föräldraledig, välkommen dit med ditt eller dina barn att vara med i sången. Det är Sofia, vår barn- och ungdomsledare, som håller i den. På fredag klockan 18 träffas ungdomsgruppen. Och på söndag klockan 11 är det gudstjänst här igen. Och då kommer vi inleda en serie av gudstjänster som under 4 veckor går igenom de sista 4 kapitlen i andra Korintierbrevet. Ni som har hängt med här ett tag har ju märkt att vi har gått igenom andra Korintierbrevet i lite olika sjok under de senaste 1,5 åren kanske. Någonting sånt. Och nu från och med nästa söndag och 4 veckor framåt så ska vi ta slutet av det brevet. Det kommer alltså räcka fram till söndagen före domsöndagen. Sen är vi tillbaka i kyrkoåret. När gudstjänsten är slut så kommer jag stå utanför portarna här och vill gärna hälsa på dig på något sätt som du känner dig bekväm med. Och om du är ny här så får du jättegärna säga hej och presentera dig så att vi får chans att lära känna dig. Vi har inte startat upp kyrkfikat ännu. Vi siktar på att göra det i november så att vi får prata i trapphuset så länge. Nu sjunger vi den sista sången som är nummer 43 i den blå sångboken, lova Herren. Är det sant att Jesus är min broder? Efter den sången får vi höra ett postludium. Tack för idag.